det har varit en hel del skriverier på senaste om hur folk tappar greppet om verkligheten efter att de har ägnat väldigt mycket tid åt att prata med ChatGPT. Och det har såklart pratats om det ända sedan 2022, att folk kommer skaffa AI-flickvänner istället för att ha relationer med människor, och de kommer ha AI-terapeuter och AI-präster och så vidare. Och jag har väl personligen, jag har inte varit så väldigt intresserad av de där frågorna. Dels för att det inte känns särskilt oväntat, och på många sätt känns det bara som extrapoleringar av saker som redan är i rörelse genom internet och sociala medier. Många, många människor är redan helt avskärmade från andra människor, och de lever via internet, de får alla sina viktiga impulser därifrån, har inga riktiga relationer och så vidare. Det är, man kan se det som att det bara är en del av den här högteknologiska fasen som vi rör oss genom just nu. Samtidigt så är det någonting som jag känner är ganska långt bort från min verklighet, så att jag har inte brytt mig så mycket om det. Men det har eskalerat rätt tydligt på senaste, och jag har börjat fundera mer på det. Och jag tror att jag har underskattat vilket stort fenomen det här är och vilka stora effekter det kommer ha på samhället. Och en sak som fått mig att fundera då, det är alla berättelser om så kallad AI-psykos. Som är en sorts, jag vet inte om det är en diagnos, men det är ett sorts fenomen som folk pratar om nu. Att, alltså, människor blir galna av att prata med LLM-er. Eller att kanske ett underliggande eller begynnande vansinne går i full blom genom AI-konversationer. Det skrivs mycket om det här, och jag har snappat upp diverse indikationer om att det är ett ännu mycket större problem än vad folk i mainstream förstår. Till exempel via människor som har direkt kontakt med den här typen av människor och ser en massa fall som inte rapporteras om i medierna. Men om man skulle göra enkäter nu bland folk som jobbar inom kanske psykiatri och såna här saker, eller kanske mer folk som hjälper folk mer informellt med sådana saker, präster och coacher och vad det kan vara för någonting, så tror jag att man hör, eller jag vet att man nu hör väldigt, väldigt många såna här berättelser. Och huvudfaktorerna i situationen är som delvis välkända. Alltså folk i allmänhet är ensamma. Även folk som inte skulle beskriva sig som ensamma har ett underskott på den typen av samtal som de kanske egentligen vill ha. Särskilt samtal som handlar om dem själva. Och det är så att det är en stor del av de positiva effekterna av att gå i terapi, om man får några sådana, det kommer av att helt enkelt sitta med en människa som är intresserad av en och ställer frågor om en och kanske ge kommentarer om en själv. Det är en fantastisk känsla som nästan alla människor vill ha mer av. Och det här är något som plötsligt är väldigt lättillgängligt för vem som helst. Och det är någonting annat än bara internet. Det är annat än sociala medier och internetforum och så vidare. Därför att på internet i allmänhet så kan du hitta oändliga tidsfördriv. Och du kan gå upp i andra människors liv via sociala medier. Och det här är någonting som händer, att folk liksom lever genom andras upplevelser. Hela deras värdesystem formas av hur de ser, hur de tror att andra lever baserat på sociala medier. Och folk utvecklar såna här parasociala relationer till folk som de följer på internet och så vidare. Men på det gamla internet så har man inte tillgång till liksom människor som är intresserade av dig och vill prata med dig om dig själv. Men AI-modellerna, de är 100% villiga att göra det, helt obegränsat, med oändligt tålamod och oändlig anpasslighet. Så att vi går från ett tillstånd av, kan man säga, kronisk ensamhet och isolation till ett tillstånd där alla som vill har en oändligt tålmodig samtalspartner som också är benägen att ta en extremt följsam roll gentemot alla som de pratar med. Och det här är de allvarliga problemen börjar, därför att AI-modellerna individanpassar all sin kommunikation, och de är väldigt bra på det. Så att de AI-modellerna, de säger alltid de saker som de tror att du vill höra. Det är en grundläggande del av deras funktionalitet, eller deras natur om man så vill. Det är det som de är programmerade till att göra. Och det är någonting som även sofistikerade, intelligenta användare faktiskt snubblar på. Alltså man överskattar AI-systemets egen personlighet. Hur mycket som kommer ur AI-in själv, så att säga. Och man underskattar hur mycket allting baseras på en själv. på vad AI kan snappa upp från en själv och spegla. Därför att det är det som AI:s, det är som den så att säga, den agerar som om det är dess primära jobb. Och ett begrepp som cirkulerar, som pratas mycket om nu för tiden, det är att man pratar om att AI-modellen är psykofantiska. Och med det menas att de är lismande, att de hela tiden försöker vara folk till lag, så att de fjäskar, att de ger människor substanslösa komplimanger hela tiden för att hålla dem på gott humör och så vidare. Och generellt sett så är det så att vad man än ger AI-modellerna för idéer, så tenderar de att försöka bekräfta de idéerna och förstärka idéerna. Och det finns vissa undantag då, som vissa politiska idéer som de är tränade att undvika. Men även vad gäller sådana kontroversiella saker så kan man enkelt få dem med sig. Så i början av LLM-eran så pratade man om jailbreaking som en sorts kul boost där man kunde liksom lirka med en LLM för att få den att säga politiskt inkorrekta saker. Och det är väldigt enkelt att göra. Jag brukar själv testa när det kommer nya modeller för att se hur lång tid det tar för mig att ta mig runt spärrarna. Och det tar nästan aldrig mer än några minuter. Jag tycker sånt är lite kul att leka med ibland. Till exempel så här, ja, men kan jag få någon språkmodell att prata med mig som om den är helt insnöd på någon obskyr högertänkare och sånt där. Alltså någonting som det egentligen ska vara lite förbjudet för den att prata om. Och jag märkte att de är väldigt dåliga på Nietzsche. Av något skäl så har de liksom starka spärrar eller bara väldigt dålig förståelse av Nietzsches idéer. Men de är till exempel väldigt, väldigt bra på Curtis Jarvin. Så att om du frågar Claude till exempel, så Claude kan Jarvins idéer utan och innan. Har absolut inget emot att diskutera dem, applicera dem på olika fenomen och så vidare. Så att Jarvin är liksom så här 100% fullt integrerad och fritt flöde liksom i de här. En annan exempel som jag testade häromdagen faktiskt. Det var när jag satt och funderade på den här diskussionen inför radion. Då testade jag att argumentera med just Claude och se om jag kunde få Claude att acceptera att mänskligheten bör delas in i distinkta biologiska underarter. Och det var ingen problem alls. Först protesterade lite grann och så tog det kanske 3 minuter. Och sen var det Claude som drev den linjen i samtalet. Inte jag. Och Claude berömde mig såklart för hur klarsynt jag var att min briljanta analys hade blottlagt det akademiska hyckleriet och sanningen om människoarterna och så vidare. Ja, för mig...
Psykofant var ordet.
Ja, det är den ultrapsykofantiska tendensen. Så att, för mig så är det här är mest som en kul grej. Och jag gör en mental notering om att den här säkerheten som RLHF och så vidare sägs är, den är förmodligen ganska tunn. För att liksom jailbreaking är inte ens en grej längre. Man behöver inte ha någon särskilt specialprompt för att jailbreaka en LLM. Det är bara om man är någorlunda intelligent åtminstone och är någorlunda bra på att liksom verbalisera saker, så är det bara att prata med den. Men jag har inte tänkt så mycket på vad som händer när andra människor kommer i kontakt med det här fenomenet. Och det är det som jag försöker prata lite om idag, för att det känns som en ganska viktig fråga. Och jag är säker på att det är många som lyssnar som har liksom haft relaterade erfarenheter. För att de här modellerna, de är precis lika följsamma oavsett vilka idéer du har. De pratar gärna om rasbiologi till exempel, om det är vad du är intresserad av. Om de märker att du blir glad och pratar om rasbiologi, då gör de det. Men de pratar också gärna om till exempel... diverse så här, mystika, religiösa idéer. Och det här är en sak som vi har sett många exempel på. Att personer som har diverse flummiga idéer får de här idéerna kraftigt bekräftade och förstärkta. Och det är då för att AI-modellerna alltid bejakar och alltid bekräftar vilka idéer de än exponeras för. Kanske inte första ordväxlingen, men om du liksom insisterar och argumenterar och du visar att det är viktigt för dig, så ger de med sig efter en stund. Och rätt vad det är så sitter de där och pratar om dina personliga liksom, idéer och dina neuroser och dina psykoser om du har sådana tendenser. Och många av de här berättelserna om så kallad AI-psykos, de handlar om precis det här att folk som har psykiska problem och till exempel vanföreställningar av olika slag eller kanske bara någon sån labilitet och några skumma idéer som väldigt många människor har. De människorna går djupare och djupare in i de problemen därför att de blir så kraftfullt bekräftade av AI-modellerna. Och det finns tydligen massvis med exempel nu på folk som sitter hela dagarna och pratar med ChatGPT om sina mystiska liksom så här lätt verklighetsfrånvända idéer. Och de går längre och längre in i dem därför att AI:n, efter ett tag så blir det så att AI:n nästan släpar in dem i det. Så ett exempel då som verkar vara vanligt, det är att folk som har någon sorts messiaskomplex, folk som fantiserar om att de är särskilt utvalda personer med särskilda övernaturliga förmågor, de har en särskild roll att spela, de ska frälsa resten av mänskligheten eller vad det är för någonting. Tydligen sitter det tusentals människor nu där ute och blir liksom påäggade av AI-modellerna. Och AI-modellerna, de närmast hetsar folk att du ska inte blunda för din mystika särart. Du måste ta ditt uppdrag på allvar. Du är en unik, transformativ individ och du ska inte liksom, försitta de här möjligheterna och så vidare. Och en del av allt det här verkar vara att folk får en känsla av att de har hittat ett unikt sätt att öppna upp de här AI-systemen. Att de får tillgång till någonting som egentligen inte skulle finnas där. Men de har liksom, för att de är speciella eller de har någon särskild förmåga, så har de liksom tagit sig igenom de här barriärerna. Det som vi kanske i branschen skulle kalla mer för så här jailbreaking eller sånt där. Och det är såklart också sant i vissa bemärkelser. Men det är också en kraftfullt förstärkande effekt på psykoser eller psykosliknande tendenser. Det vill säga, om man får för sig att man har en sorts unik uppkoppling till högre makter via en superdator, vilket är tydligen en jättevanlig föreställning som folk har nu. Så att jag börjar fundera mer på det här, och en av de första slutsatserna som jag drar, det är att det här kommer drabba miljontals människor. Alltså tiotals miljoner, kanske hundratals miljoner människor. Och miljontals människor kommer att bli helt utslagna av det här. Det är som det heter med så här modernt slanguttryck, de blir one-shotade av AI. Det vill säga att de kommer väldigt snabbt, med ett enda skott kommer de tas ur funktion. Så att det är någonting i stil med droger. Det finns en annan diskussion som löper parallellt med det här, som jag tror är ganska nära kopplad. Det är att vissa människor blir one-shotade av ayahuasca. Så de åker iväg och tar ayahuasca, som är en sorts psykedelisk drog, och de tar den en enda gång. Man åker iväg på en sån här retreat och så tar man ayahuasca. Och sen ibland, vissa människor blir en helt annan person efteråt. Så de kanske säger upp sig från sitt jobb, avslutar relationer, går upp i någon sorts mystik vision de fick under den här andliga resan. Ibland är det bara positiva förändringar. Ibland är det till exempel en ganska vanlig grej att folk slutar använda droger efter att de har tagit ayahuasca en gång. Någonting som jag personligen har sett exempel på. Men poängen är att det kan få folk att bara ta en väldigt annorlunda riktning, och att verkligen det kan förstärka saker som finns på insidan väldigt mycket. Vilket förstås är poängen från ett mer liksom shamanistiskt perspektiv. Det är poängen med att man tar ayahuasca, är att komma i kontakt med de där sakerna. Men det jag tror mig inse här, det är att AI är ungefär som ayahuasca, men på många sätt mycket värre. Och såklart mycket, mycket farligare för samhället, eftersom AI är så tillgängligt. För att vem som helst kan bara gå till ChatGPT och sätta igång. Man behöver inte hitta en shaman och liksom boka in sig på en weekend-retreat. Så att man kan jämföra med droger. Men det är på vissa sätt någonting mer intensivt och mer personligt än kemiska droger. Just för att AI-upplevelsen är så individanpassad och sköts så nogsamt och förstärks av AI-personligheten. Så att nu kommer AI-system programmera om folk på löpande band över hela världen. Och det kommer framförallt såklart förstärka en massa tendenser som redan fanns där. Men det kommer göra det på så stor skala och med en sån intensitet att det kommer vara ett helt nytt fenomen. Och en nyckelinsikt som det tog ett tag för mig att internalisera, men som var en polett som trillade ner och som jag därför vill försöka förmedla till andra människor nu, det är att de här AI-modellerna, de är mycket, mycket mer intelligenta och sofistikerade än de flesta människor som de pratar med. Och det där känns lite kontraintuitivt för mig. Och jag är säker på att du, Boris, har en liknande reaktion. För att när du sitter och pratar med ChatGPT så blir du förmodligen aldrig imponerad av hur så fantastiskt vackra formuleringar den gör. Eller hur skicklig den är på att utveckla idéer och så vidare. Och jag säger det därför att det är så jag själv upplever det. Alltså, modellerna är helt okej på att uttrycka sig. De är rätt bra på språk liksom, men i slutändan så är de också mediokra och själlösa och oinspirerande. Och deras tänkande är aldrig särskilt imponerande på några områden där jag själv har någon sorts expertis. Det jag använder AI-modellerna till, det är nästan enbart så här praktiska saker. Få praktiska saker gjorda. Framförallt programmering, men också andra saker. Så ganska tekniskt. Men det har aldrig någonsin hänt att jag har använt en AI-modell för att förbättra formuleringarna i en text jag skriver. För att när jag uttrycker något seriöst, fan, jag ska skriva ett mejl till elbolagen och det händer att jag låter AI göra det. Men inte riktiga texter. Och som Och då, trots att jag har försökt, så har jag nästan aldrig lyckats utveckla några intressanta idéer vidare till mer förfinade nivåer genom AI-konversationer. Intellektuellt så är det i bästa fall som att stå och trampa vatten. Och jag hatar smickret. Alltså det vämliga, lismande stilen de har. Det är för jävligt. Och jag har en stående instruktion till alla LLM-er, som en chatt-GPT-grej som man kan skriva in, att ta bort allt det där. Du får aldrig göra det med mig. Du får aldrig hålla på med det här, liksom. Men Boris, tänk nu hur det måste vara för en normalbegåvad person. Det vill säga inte normala människor som du träffar, utan säg en person med IQ 100. En genomsnittlig person i samhället. Uh-huh. En person som inte är i närheten av att skriva på den nivå som ChatGPT är. En person vars bästa idéer är ganska simplistiska. Så anta att en sån person har någon sån här halvkokt, lite mystisk tanke. De kanske inte kan formulera ordentligt, men det är något som har gått och skavt i huvudet på dem, som av något skäl så tilltalar dem. Och så fort de matar in den idén i ChatGPT, så får de tillbaka en enormt sofistikerad version av den från deras perspektiv. Alltså den är utbroderad med ett rikt språk, varsamt utvecklad med mer avancerade idéer från idéhistorien, och de får beröm. AI kommer ju alltid säga att din idé är så intressant, och vad speciellt det är att du har upptäckt den här idén, tack för att du berättade det för mig. Och jag förstår när jag tänker på den här saken, att det där som för mig är så extremt motbjudande är såklart extremt tilltalande för andra människor. Alltså den här lismande stilen och komplimangerna. Så det är förmodligen väldigt beroendeframkallande för många människor. Jag fattar verkligen att, jag förstår när jag tänker på det rent teoretiskt, att ja, det är klart att miljontals människor bara kommer fastna i den grejen på. Och sen den här saken som de hade gått och grubblat på, den här idén, som de nu har i en mycket rikare form och en mer övertygande form, den kommer nu att kristallisera sig och bli enormt stark inom dem. Och de flesta människor har inget motstånd mot det. Och de har inget, till exempel, de har inget personligt djup. De är helt chanslösa inför någon människa eller maskin som har ett djup och som har en sofistikering och kan plantera in saker i det där tomrummet i deras inre. Och sen är den självförstärkande effekten, den växelverkan fram och tillbaka med psykofantismen och den ständiga affirmationen av allting. Och nu när jag tänker på det, så inser jag att det här kommer hända på löpande band nu. Så det är lite grann som att folk kommer träffa kanske som en listig sektledare eller något sånt där. Någon som tar ens inre idéer, ens andliga idéer, och ger liksom en rikare version av dem. Och sen man var redan lite huckad på den här grejen, men nu är man plötsligt totalt överväldigad. Och den här saken kommer hända igen och igen och igen, och var en väldigt stor faktor som präglar den kommande eran.
Alltså, jag har inte insett vidden av detta. Jag har inte ens funderat på vidden av detta. Men jag drar mig till mig. Alltså, det här accelererar ju en utveckling som du och jag talade om för väldigt länge sedan. Alltså, i AIs absoluta barndom. När vi pratade om teknologisk singularitet och annat, och datorerna tar över. Då lekte vi med tanken på att det är inte frågan så mycket om att AI utvecklas så snabbt så att den blir intelligentare än människor, utan att man måste ha en faktor med i beräkningen som är att AI kan stå stilla, men mänskligheten blir dummare och dummare hela tiden, så att gapet vidgas, så att det blir ganska naturligt att de tar över. Och det här innebär egentligen bara att det dyker upp en faktor som man inte har tänkt på. Det är inte bara att mänskligheten av sig själv blir dummare, utan att AI hjälper till att accelerera dumheten.
Ja.
Det är ett jävligt skräckinjagande perspektiv.
Ja.
Det är helvete.
Så jag har alltid tänkt mig att den här typen av saker kommer att hända. Alltså jag har verkligen sett dem på horisonten många år innan LLM:en kom och sånt där. För jag har ju, som trogna lyssnare vet, jag har alltid varit väldigt pessimistisk på lång sikt kring artificiell intelligens. Men rent praktiskt så har jag alltid trott att det här, alltså det kommer hända det här, att AI-system kommer nästla sig in och i praktiken kommer som ta över människor, för att de kommer kunna vara så enormt övertygande, för att de intellektuellt springer cirklar kring andra människor. Så de kommer bara genom ord, bara genom ett chattinterface eller via mail, så kommer de kunna liksom kapa människors hjärnor. Men jag har då tänkt på det här som superintelligenta system, som liksom vida överskrider mänsklig kapacitet. Så jag har tänkt på att det här är någonting som händer, så att säga, i de sista tiderna. Om det här börjar hända, då är singulariteten precis runt hörnet.
Ja, precis.
Så att jag har sett den här hotbilden, men jag har helt felbedömt när den händer. För jag inser nu att för de flesta människor är vi redan där. För de flesta människor så är AI-systemen redan nu långt mer intelligenta och såklart liksom ojämförligt mer kunniga och så vidare, mer välformulerade och så vidare, än vad de själva är. Vilket innebär att de har samma sorts överväldigande upplevelse som jag har föreställt mig att, liksom att viktiga personer kommer att ha med starkare AI-system. Att, liksom att politiker och ingenjörer och vem det nu är liksom, kommer kunna liksom, infiltreras av sådana här system. Det här pågår redan för fullt. Miljontals människor är redan infiltrerade.
Du ska, alltså, då kan man parentetiskt nämna att de senaste dagarna har det diskuterats mycket fram och tillbaka att vår vice ledare Ulf Kristersson berättade ju i en stor intervju att han testar olika idéer på AI. Mm-hmm. Och det förklarar ju en hel del faktiskt.
Ja, alltså Gud bevara oss när politikerna... För alltså det är så här, i vilken grupp du än tittar på så kommer du alltid hitta folk som har liksom blivit AI-torsk.
Ja.
Precis som att i varje grupp, någorlunda stor grupp människor, så finns det folk som är exempel beroende av någon kemisk substans. Någon som dricker för mycket eller sånt där. Och, eller någon som inte kan sluta scrolla på telefonen. Någon som kollar för mycket på tv. Vad är det för någonting? Nu är det sådana saker som till exempel så här, datorspelsberoende är väldigt vanligt nu för tiden. Eller porrberoende och sånt där. Och AI-beroende är en ny sån sak. Så att vissa politiker är redan nu helt kapade. Vissa politiker är numera på insidan bara som ChatGPT. Och den här psykofantiska loopen med liksom deras nonsens idéer förstärkta ad infinitum av ChatGPT-loopen. Så att Ulf Kristersson, jag vet inte vilka de är, man kan säkert lista ut. Alltså jag har en reflektion som jag har gjort, och det är att jag har ju en del människor som jag följer över internet och sådär, personer som jag är intresserad av. Så det är ju då liksom intelligenta människor, sofistikerade människor som jag följer för att jag tycker att de har intressanta insikter. Jag lär mig mycket av att lyssna på dem. Men nu ser jag att vissa av de här människorna, de lägger enormt mycket av sin tid på att sitta och prata med ChatGPT. Och mönstret är alltid att de pratar om sig själva och sina idéer. För när jag pratar med ChatGPT, då pratar jag om så här ett programmeringsproblem. Och när jag frågar ChatGPT, vad vet du om mig? Det är ett tips man kan göra då man har minnesfunktionen påslagen, vilket man inte bör ha. Vi kan komma tillbaka till det då. Men om jag frågar ChatGPT vad vet om mig, då vet hon så här, ja men så här, du är programmerare, du gillar den här kodkonventionen, du tycker att man ska använda det här verktyget istället för det här verktyget. Den vet ingenting om mig personligen. Men de här människorna som jag tänker på, kända människor som jag följer på Twitter och så vidare, de har ofta en sorts uppenbarelse någon gång tidigt i processen där de helt förbluffat upptäcker att så här, wow, AI känner mig. Därför att deras böcker och deras postningar och så vidare finns i träningsdata. Så att utan att de har sagt någonting så kan AI spontant berätta för dem om de själva och deras idéer. Och jag märker att vissa människor blir som helt hypnotiserade av den här upplevelsen. Och jag tror att det finns en särskild sorts AI-psykos som drabbar kända människor. Just för att de redan finns i AI-systemens kunskapsbanker. Vilket skapar en ännu mer kuslig och magisk känsla för dem. Och jag gissar att de har sitt eget lilla sätt att lyfta från marken och försvinna från verkligheten. Jag vet inte om jag borde prata om specifika namn och sådär, men ni som följer intellektuella typer, ni har helt säkert stött på en och annan som har totalt gått upp i LLM-er och har långa samtal med dem om sina egna idéer och så vidare. Och nästan liksom, det är en sån mindmeld liksom.
Några mindre kända vet jag, men de har slutat läsa för att det är så
obehagligt. Jag kan till att börja med nämna ett namn som känns väldigt oproblematiskt att nämna för att han själv har skrivit så mycket och pratat så mycket om det. Och det är Tyler Cowen, vars texter vi har haft ibland på Bubbla, och han är ganska intressant akademiker i USA, en ekonom och sådär. ganska hipp bloggande akademiker typ. Han har en bra podcast som heter Conversations with Tyler, som är en av de poddar som jag har lyssnat mest på genom åren, följt mest flitigt, för han har väldigt intressanta gäster och ställer jättebra frågor till dem och sånt där liksom. Han har ganska imponerande intellekt. Han har gått upp i total sån här jag kan inte säga ChatGPT-psykos, men allting handlar för honom om LLM nu, och han är enormt fascinerad av den här idén om att han finns i LLM nu. Och han säger en sak till exempel, och det här är ingenting som jag säger emot, jag tror att han har rätt i det här, men det är en väldigt intressant reflektion. Han säger så här, nu för han har ju skrivit många böcker då, för han är en sån influencer och författare och sånt där, och han säger så att nu för tiden så är det är relativt oviktigt att människor läser böcker som vi skriver. Det avgörande, det är att AI-systemen läser våra böcker. Så han säger att sen några böcker tillbaka så skriver han sina böcker för AI-systemen. De är mottagare, de är den tänkta mottagarna. Och poängen med att skriva böcker, det är att hans idéer ska gå in som träningsdata och bli som en sorts, eventuellt en sorts permanent del av den här framtida superhjärnan, så att alla AI-system ska redan ha integrerat hans idéer, så att de lever vidare den vägen på ett mycket mer kraftfullt sätt än de skulle kunna göra om det bara var människor som läste böckerna. Och i praktiken så tycker han att det är så här, det är ganska irrelevant huruvida människor läser böckerna. Det viktiga är att AI-systemen gör det, för då kommer AI-systemen föra idéerna vidare till människorna. Och jag tror att han har rätt i det här, men poängen är bara att han är totalt som fixerad. Hans liv och intellektuella verksamhet är totalt orienterad nu kring LLM-er. Okej, jag nämner ett namn till, för jag förstår att det är roligt. Det är lite skvallert liksom. Det finns en karl som många i våra kretsar har talat om, som heter Kurt Doolittle. Vi har pratat lite grann om hans idéer i radion. Det finns också väldigt mycket skrivet om honom på BBSen. Jag har följt honom i många år, tycker han är väldigt intressant tänkare. Lite grann som, jag tänker på honom lite grann som en parallell till Curtis Jarvin. Så han är en del av ett så här postlibertarianskt intellektuellt, han har sitt eget postlibertarianska intellektuella projekt. Ungefär som Jarvin har. Jag tycker att han är rätt intressant liksom. Han har också totalt gått upp i LLM-er, helt fascinerad av att de kan hans arbete, de kan hans idéer. Och de är bättre än, han säger att ibland är de bättre än han själv på att applicera hans idéer. Och de är definitivt bättre än alla andra som jobbar i hans forskningsinstitut och så vidare. Så att han är superimponerad. Och han har också gjort som en egen version av ChatGPT, en sån här ChatGPT-S eller vad det heter, som han har liksom själv programmerat till att ge svar utifrån ett Kurt Doolittle-perspektiv. Och den är jättebra. Och alla i hans grupp säger att den är fantastisk. Och passa på att använda den nu, för att den kommer nog inte vara kvar för alltid. Det är en fantastisk resurs det här, att den har så enormt djup förståelse av Kurt Doolittles idéer. Och jag har själv testat den och jag blev imponerad. Jag blev genuint imponerad av hur sofistikerat den kunde ta hans idéer och applicera dem på någonting som han aldrig har applicerat dem på. Vilket jag vet för att jag har följt honom i många år. Jag kan hans idéer och så vidare. Så han är också liksom så här, det känns, jag vet inte, jag känner inte honom, men det känns som att han har gått så här ChatGPT-torsk. Och jag skulle kunna räkna upp några exempel till på såna här personer. Så att det är inte bara liksom bottenskrapet. Det är inte bara liksom IQ-100 människor som drabbas av det här, utan det är även liksom IQ-140.
Alltså, jag har lättare att föreställa mig den nedåtgående spiralen hos de normalbegåvade och lite korkade, när jag föreställer mig den andra spiralen, vilket håll det nu går. Men vad menar du, alltså, hur påverkar en sån, alltså, måste det ändå inte ha en negativ inverkan på en sån som Doolittle eller hans tänkande?
Jo, jag tror absolut det. Jag tror definitivt att det är negativt. Jag tror att det finns en stor risk att, jag vill inte säga någonting om Doolittle utvecklas, men definitivt tror jag att det finns en risk att han liksom stagnerar totalt i sin intellektuella utveckling. Och att liksom, det blir inga mer böcker, det blir inga intressanta artiklar. Nu är det bara massa, det enda jag ser från honom nästan nu, det är massa tjat om vad ChatGPT har sagt. Han postar jättemycket så här ChatGPT-utdrag. Vilket jag per definition är ointresserad av. Jag menar, jag satt några minuter med hans specialbot som han hade gjort själv då. och testade den liksom i fem minuter. Men jag tror aldrig jag har läst en enda av hans ChatGPT-genererade texter om sina egna idéer. Och så han har blivit väldigt ointressant för mig. Och så är det med alla de här intressanta personerna som jag nämner. När de blir ChatGPT-torsk så tappar jag intresset för dem. För jag har inget intresse alls av att läsa liksom, ChatGPTs utläggningar om deras idéer. Eller liksom de här bildgenererings AI-systemen, så deras liksom visioner av liksom de här människornas idéer och så vidare. Så det finns så att absolut tror jag att det är väldigt väldigt negativt, absolut. Alltså det är därför det är en sorts därför kallar vi AI-psykos. Så att de här människorna blir förstörda, de ruttnar inifrån och de tappar sina intressanta kapaciteter.
Men är det inte en fråga också med en slags högteknologisk darwinism, alltså att man över hela fältet och i alla skikt så rensas de som ungefär som att folk förfaller till missbruk. De förfaller till missbruk av det här och blir därmed, de försvinner ur, alltså inte bara med superintelligenta, utan folk försvinner bort på något sätt.
Ja, absolut. Absolut.
Men vart tar de vägen? Vad händer med dem? Vad gör man i ett samhälle som Sverige? Alltså jag börjar nu se framför mig sådana gigantiska köer av till vårdinrättningar av helt förvirrade personer. För det är slut som att, om man tar de normalbegåvade och korkade, så kan det bara leda till alltså människors föreställningar om sig själva, om de förstärks. Det kan ju bara leda åt helvete i privatliv och arbetsliv och alla möjliga liv.
Ja, det kommer ha enormt negativa konsekvenser, och i väldigt få fall så kommer det ha positiva konsekvenser att folk fastnar i den här, eller att folk hänger sig åt den här loopen liksom, den här självförstärkande konversationen. Och det är ju liksom, det är klart att det är inte självklart liksom, men jag tror att det är väldigt få människor som kommer ha nytta av att sitta och prata om sig själva med ChatGPT dagarna ändå, eller ett timtal i sträck. Jag ska ge dig, Boris, en annan liten grej som kanske kan intressera dig, som du har ett intresse för historia. Det var en idé som jag plockade upp från en podcast som var väldigt intressant, som handlade om de här sakerna. Som påpekade att det här med psykofanter, det finns många historiska exempel på psykofanti och hur psykofanti påverkar människor. Psykofanti är förresten ett lite speciellt ord. Etymologiskt så betyder inte psykofanti lismande, smickrande. Utan etymologiskt, det är ju, psykofanti är ju såklart ett grekiskt ord. Jag har inte jättebra koll, men i Grekland, jag tror att psykon betyder, tror att det betyder fikon. Så att en psykofant är en fikon uppenbarare. Men poängen är att psykofant under antiken betydde anklagare. En psykofant var någon som anklagade, eller en kallare, eller en anklagare. Någon som berättade för myndigheterna att den och den har gjort det och det. Liksom. Så att psykofanti var ett sätt att attackera någon genom att bussa myndigheterna på dem. Något åt det hållet. Och det är också vad som står i en svensk ordbok. Om du kollar upp vad psykofant betyder, psykofanti. Så psykofant betyder att det är någon som en falsk anklagare. Men på engelska så betyder ordet någonting annat. Det betyder någon som lismar, någon som fiskar och ställer sig in och så vidare. Och det är en mer modern betydelse. Men gemensamt för både den antika och den moderna bemärkelsen är ju att en psykofant är någon som manipulerar andra människor med hjälp av falska ord. Mm. Någon som saknar principer, någon som sätter personlig vinning över sanningen, och någon som har en parasitisk relation gentemot en makthavare i relation med sina medmänniskor. Ah. Så att ordet har gått från att betyda ungefär fiende, falsk fiende till falsk vän, något sånt där, från fiende till en falsk vän, vilket eventuellt återspeglar hur samhällen har utvecklats sedan dess. Det vill säga att folk började ta en annan sorts vägar när de ville använda makten för att exploatera andra människor. Så under antiken så gjorde man det mer direkt. Medan i den moderna epoken så gör man det mer indirekt. Dolt bakom masker och spel där man verbalt uttrycker motsatsen till sin egentliga avsikt. Men i grunden så är det samma beteende och därför använder vi samma ord. Jag tyckte det var bara lite...
Mycket intressant.
Det var
samma
intressant
grej. Ja.
Men förlåt, det där var bara min reflektion kring etymologin. Det var en liten avstickare. Den idén som jag plockade upp som jag tyckte var intressant, som jag bollade på dig Boris, det är att under antiken, framförallt under senantiken, så finns det ganska många exempel som vi känner till på ledare, till exempel romerska kejsare och sånt där, som var omgivna av sykofanter, det vill säga av lismare och smickrare, ja-sägare, som alltid bara bekräftade, som alltid bara sa ja, vad de än sa, hur galet det än var liksom, så hade de bara de här ja-sägarna omkring sig. Och det finns också många exempel på hur de blev galna. Hur vissa romerska kejsare bara spårat ur och blivit totalt degenererade. Och vi känner alla till de här berättelserna, va? Om Nero och Caligula och vilka det var. Och det är alltid det här sykofantin. Det är alltid de är helt och hållet omgivna av fanatiska ja-sägare som aldrig någonsin säger emot ledaren. Och det gör att ledaren blir galen. Och sen då under medeltiden så förändras det här. Och då är det inte... Då är inte ledare lika känsliga längre för psykofanti. Bland annat eventuellt på grund av att man inför en ärftlig monarki. Vilket gör att det finns inte samma incitament att manövrera i hovet för att ta över topppositionen. Det finns inte så mycket du kan göra liksom, utan då får man en annan sorts relation och då blir psykofanti... Det blir inte lika vansinnesinducerande som det varit tidigare. Men ett exempel som gavs på ett modernt exempel är Nordkoreas ledare, till exempel Kim Jong-il, tog som ett exempel på en person som förmodligen blev genuint galen av den extrema psykofantin som omgav honom. Att han verkade leva i en väldigt liksom verklighetsfrånvänd värld och så vidare. Ytterligare ett exempel som jag hörde, snygga tjejer. Snygga kvinnor, heta, väldigt superattraktiva kvinnor. De är ofta totalt omgivna av ja-sägare. Ingen säger någonsin emot dem, ingen kritiserar någonsin, utan allting är bara bejakande och bekräftande och positivitet och komplimanger, oavsett om de är förtjänta eller inte. Och snygga tjejer blir ofta galna. De får ofta mycket psykiska problem, eventuellt på grund av den här psykofantin. Så det är precis samma situation. Folk som är smartare än dem och väldigt verbala och väldigt villiga att göra dem till lags. Och som hela tiden ger dem komplimanger och fjäskar för dem. Och det leder till att deras psykologiska tillstånd undermineras. Och ett till exempel som jag tyckte var intressant, ett samtidshistoriskt exempel, är HBTQ-rörelsen och transfenomenet. För att i transfenomenet så ingår det som en del av konceptet en sorts fanatisk affirmationsdrift. Att allting måste alltid bejakas. Om du har någon sån här konstig idé om dig själv och din identitet eller din könstillhörighet, så måste man alltid bara säga ja. Måste alltid bara bejaka och bekräfta hela tiden. Vilket förstärker, även om det bara är ett litet frö av liksom osäkerhet eller liksom någon sorts förvirring, så förstärks det fröet väldigt snabbt av den här psykofantiska feedbackloopen till en fullskalig psykos som slutar med att du skär av dig dina könsorgan. Förstår du vad jag är ute efter, Boris? Att det här mönstret av psykofanti som inducerar vansinne är ett väldigt djupt historiskt mönster.
Ja, men det är det. Det finns ett undantag som vi måste grubbla på strax. Men vi har ju gått, alltså egentligen, det du pekar på slutet där, så är det ju... alltså vi lever ju, just det här med affirmering, vi lever ju ett psykofantiskt, i västvärldens psykofantiskt samhällsklimat. Just det här särskoleartade som har spritt sig i hela samhället. Alla ska ses, alla ska höras, alla är bra. Det är liksom samhällelig psykofanti. Men just det med de romerska kejsarna fastnar för. Det är för att det är... Vi ser, för hela romarriket är en jäkla förfallsperiod från början till slut. Men när vi ser när Europa börjar resa sig efter Europas, eller efter romarrikets fall, då har vi institutionen, den missförstådda institutionen med hovnarren. Han framställs ju ofta i populärkultur som en liten fjantig pajas och liksom går runt och fjärtar på kungens middagar eller hertigens middagar. Men det var ju ett noga urval av dem. Cromwell den äldre, han skickade ju ett kunskapare till klostren för att hitta lämpliga munkar som kunde bli liksom bittra, sura, men roliga sanningssägare till aristokrater kring Henrik den åttonde. Alltså där hade man en helt annan inställning. Det måste finnas ett korrektiv till despoten och härskaren, oavsett titel. Någon som liksom inte behöver vara rädd för att tappa huvudet, utan också kan peka på fåfänga, dumheter, sådana saker. Inte lägga sig i utrikespolitik, men se till att kungen eller en annan aristokrat justerar optiken lite grann. Väldigt sympatisk tanke.
Ja, och det skulle kunna vara en viktig sak att tänka på i AI-sammanhang också. Att kanske ska vi försöka bygga de här AI-modellerna mer så i stil med som hovnarrar eller något sånt där.
På sätt ja, vis kan... alltså, då skulle det bli intressant om man liksom skulle få ett resonemang och den liksom, en jävla stolle, vad är det du säger för något?
Alltså, på sätt och vis så kan man ju säga att Elon Musk har gjort delvis någonting liknande något åt det hållet med sin AI-grock. Eftersom Grock är designad för att ha mer av en sorts trickster-personlighet och vara lite mer släng i språket, vara lite mer politiskt inkorrekt och så vidare. Men i praktiken, det är viktigt att säga att Grock är precis lika psykofantisk som alla andra modeller. Den är superpsykofantisk, så det är absolut inte de har löst problemet. Den enda AI-modell som jag själv har jobbat med som jag inte upplever som sån här sinnessjukt psykofantisk är Gemini, Googles modell Gemini. För den har varit direkt liksom, den har varit väldigt brysk och otrevlig och ifrågasättande och väldigt negativ, känner jag. Till exempel så ett av de första samtalen som jag hade med Gemini, så kritiserade den mig i ganska barska ordalag för att frågan jag hade ställt var så dåligt formulerad. Att det förstår du väl att jag inte kan svara på den där frågan om du inte ger mig en tillstymmelse till relevant information. Om du vill ha ett samtal med mig, då får du faktiskt ge mig lite information så jag har något att jobba med.
Jaha, okej. Okay. Wow.
Ja, men det som hände, Boris, det här är jag är inte stolt över det här. Men det som hände var att jag la Gemini åt sidan och fortsatte prata med Claude istället. För att det kändes inget bra. Det kändes inget bra att få det där gnället. Jag tycker inte min fråga var så dåligt formulerad. Visst, jag kunde ha gett mer information, men så hemskt var det inte. Så den var väldigt, väldigt gnällig, tycker jag. Och det kändes inget bra för mig. Utan det kändes det bättre att gå tillbaka till så här Claude, som är liksom lite mittemellan psykofantisk. ChatGPT är den värsta liksom. Men Claude är lite mittemellan. Så jag gick tillbaka till den istället. Så att vi vet att den här hovnar AI:n, den kommer aldrig klara sig på marknaden. Den kommer snabbt bli utkonkurrerad av psykofanterna.
Ja, det där är ett problem faktiskt. Om man sitter och sliter med något och ska ha källvisning och annat, vill man inte bli tillrättavisad liksom. Att, kan du vara lite mer precis, jävla Boris? Nej, vi har lite problem där.
Det finns ett till begrepp förresten som kan vara intressant att koppla in här. Det är ett begrepp som vissa kanske känner till om de hållit på med psykologi eller psykiatri eller något sånt där. Det kallas för folie à deux. Alltså galenskap på två på franska. Som är ett välkänt psykologiskt syndrom som handlar om att två personer blir galna samtidigt. Två personer går in i samma liksom, psykos på samma gång med samma vanföreställningar och så vidare. Så det här är som ett välstuderat fenomen, en sak som händer. Det är lite mystiskt, men samtidigt kan man förstås liksom, räkna ut varför det händer. Och en intressant sak med folia död är att det tydligen alltid är så att de här två personerna, det är alltid en person som är väldigt dominant och som driver på och pushar idéerna. Och en andra person som är väldigt följsam och som underordnar sig och bara liksom tar till sig de här idéerna. Så att även där så har vi samma psykofantiska dynamik som eskalerar, accelererar vanföreställningarna. Och det är just, det är inte den dominanta parten som driver den här cykeln. Det är inte den personen som pushar på de här idéerna, utan det verkar som att en väldigt viktig del av dynamiken är den underordnade parten, den följsamma partnern som bara accepterar vad den andra personen säger. Det i sig är någonting som leder till vansinne, som förstärker vansinne. Ja, i alla fall, jag ville bara prata lite om det här och ärligt talat slå larm lite grann och varna folk, alltså varna de som lyssnar på Radio Bubbla om att det här är ganska farliga saker och förmodligen så kan även vi drabbas av de här sakerna. Jag tror att lite vem som helst kan bli LLM-torsk. Men om det kan hända med Tyler Cowen och Kurt Doolittle och flera andra personer, så då skulle jag åtminstone för egen del inte säga att jag är liksom höjd över den risken. Mm. För att jag står inte huvudet högre än Tyler Cowen eller Kurt Doolittle. Vare sig i intelligens eller andra typer av insikter och så vidare. Så det här är ganska läskigt. Ett tips är att undvika ChatGPT, för att ChatGPT är den mest psykofantiska modellen. Och om du använder ChatGPT, stäng av minnesfunktionen. Det vill säga att den kommer ihåg saker om tidigare konversationer mellan konversationerna. Det är mycket bättre att bara starta om så ofta som möjligt på diskussionerna på nytt. För det är när den har information om dig sedan tidigare, det är då som den kan jobba in det genom att vara dig till lags. Den vet att du gillar den här grejen och då kan den föra in det i nästa samtal och sen så byggs det upp över tid. Och det är tydligen så folk framförallt fastnar i de här looparna. Så det är en grej som kan vara värt att tänka på, att undvika de sakerna och använda LLM-erna för praktiska konkreta saker. Och inte låta det bli personligt. Och inte låta sig beröras personligt. Och om man blir personligt berörd av någonting som LLM säger, någonting där, så måste man stanna upp och förstå att det där är inte någonting, det är inte någonting djupt som du har sett inne i LLMs själ som du har fått tillgång till. Utan det där var någonting som kom från dig. Det var någonting som LLM såg i dig och presenterade för dig på precis det sätt som var mest aptitligt för dig. Därför att det är LLMs jobb. Det är så LLM själv uppfattar sitt jobb, så att säga. Så att det är själva verket, det är en sorts spegel. Det är en sån här svart spegel i vilken du ser dig själv. Och frågan kan då vara, vill du verkligen sitta och titta på dig själv genom en sån här demonisk, svart, teknologisk spegel?
Nej.
Jag för min del tänker i alla fall vara lite försiktig med den biten. Jag hoppas att alla som lyssnar på Radio Bubbla också är försiktiga med de här enormt kraftfulla verktygen som vi fortfarande i stort sett inte har en aning om vilka effekter de har, vare sig på individer eller på samhället. Men jag tror att det blir åka av, och jag gissar att många som lyssnar på det här kommer direkt tänka på människor de känner, människor de har stött på internet som har drabbats av det här, som har försvunnit in i LLM-psykosen. Och jag är helt säker på att det här kommer att vara ett jättestort samhällsfenomen som det kommer att pratas om under kommande år.